Läsning ur Markusevangeliets 14 kapitel. Det förde Jesus till översteprästen, och där samlades alla översteprästerna och de äldste och de skriftlärda. Petrus följde efter Jesus på avstånd, ända in på översteprästens gård. Där satt han sedan bland rättstjänarna och värmde sig vid elden. Översteprästerna och hela stora rådet försökte få fram ett vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden, men det fann inget. Många vittnade falskt mot honom, men deras vittnesmål stämde inte överens. Då trädde några fram och vittnade falskt mot honom och sa: "Vi har hört honom säga, jag ska riva ner det här templet som är gjort av människohand och på 3 dagar bygga upp ett annat som inte är gjort av människohand." Men inte heller denna gång stämde deras vittnesmål överens. Då reste sig översteprästen och steg fram och frågade Jesus: "Svarar du inte på vad de vittnar mot dig?" Men Jesus var tyst och svarade inte. Återigen frågade översteprästen honom: "Är du Messias, den välsignade son?" Jesus svarade: "Jag är. Och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himlens moln." Då rev översteprästen sönder sina kläder och sa: "Behöver vi några fler vittnen? Ni har hört hädelsen. Vad anser ni?" Alla dömde honom skyldig till döden. Några började spotta på honom, täckte över hans ansikte och slog honom med knytnävarna och sa: "Profetera." Och rättstjänarna tog emot honom med slag i ansiktet. Medan Petrus var nere på gården kom en av översteprästens tjänsteflickor dit. När hon fick se Petrus där han satt och värmde sig såg hon på honom och sa: "Du var också med den där Jesus från Nazaret." Men han nekade: "Jag vet inte vad du pratar om. Jag förstår inte." Han gick ut på yttergården. Då gol tuppen. Tjänsteflickan såg honom igen och sa det igen till dem som stod där: "Han är en av dem." Men Petrus nekade igen. Strax därefter sa de som stod där återigen till Petrus: "Visst är du en av dem. Du är ju Galilé." Men han började förbanna och svära: "Jag känner inte den där mannen som ni talar om." Och strax gol tuppen för andra gången. Då kom Petrus ihåg orden som Jesus hade sagt till honom: "Innan tuppen gal 2 gånger ska du 3 gånger förneka mig." Och han brast i gråt. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Denna läsning ur Markusevangeliets passionsberättelse hänger samman, väl samman, med 2 olika huvudpersoner i samma skeende. Hela handlingen utspelar sig i översteprästens hus. Och det är 2 olika personer som är huvudpersoner i de 2 delarna av läsningen. Först skildras hur Jesus anklagas och frågas ut av Stora rådet, och några okända vittnen träder fram och vittnar falskt. Och därefter skildras hur Petrus 3 gånger pekas ut som en av dem som varit med Jesus. I Markusevangeliets komposition hänger dessa 2 berättelser ihop. De 2 personerna skildras i relation till varandra, och därmed framstår de var för sig i tydlig dager. När Jesus anklagas på falska grunder tiger han. När Petrus sanningsenligt pekas ut som Jesu vän nekar han. Petrus var ju den av Jesu lärjungar som lovat att inte svika Jesus. Och så här långt utmärker han sig som den som följer med Jesus i hans svåra stund, längre än de andra, om än på avstånd. Låt oss börja med Petrus, lärjungen som genom Guds ande fått avlägga bekännelsen vid Caesarea Filippi om vem Jesus är, då han fick säga: "Du är Messias, den levande Gudens son." Petrus, han som hade lovat att aldrig svika sin mästare och som nu följer längre än de andra. Vad hände med honom där på översteprästens gård? Han stannar på gården och värmer sig vid elden, eller snarare ljuset som Markus skriver. Där i eldens ljus blir han igenkänd av en av översteprästens tjänsteflickor. Det betonas att hon är en tjänsteflicka och att Petrus, den ivrige man, blir rädd för denne flicka, denna tjänsteflicka. Han nekar till hennes påstående om att han hör till Jesus och flyttar sig ut på den yttre gården. Också där känns han igen och nekar igen. Tredje gången nekar han inte bara, utan förbannar och svär. Kontrasten mot Jesus som tiger inför de falska anklagelserna och som tiger inför översteprästens första fråga är stor. Tredje gången gilt blir det helt tydligt. Medan Petrus förbannar och svär bekänner Jesus vem han är. Det ger oss anledning att påminna om Jesu undervisning i bergspredikan i Matteus 5 kapitel och 37 vers. Ert ord ska vara ja eller nej. Allt därutöver kommer från den onde. Och Jakobs brev 5, vers 12. En första lögn leder så lätt till nästa och så blir det värre och värre. Låt oss också stanna vid Jesus inför stora rådet. Detta var på natten. Och det framgår inte om alla över 70 medlemmar i Stora rådet verkligen hade samlats när frågestunden började. Kanske var det så att det kom allt eftersom. Det som genomfördes denna natt var inte heller en formell rättegång efter konstens alla regler. Dels hade ju inte judarna själva den rätten längre. Och dels hade översteprästerna och de skriftlärda på förhand gjort upp hur det hela skulle sluta. Markus 14, vers 1 och 2 berättar om deras planer på att röja Jesus ur vägen. Nu hade översteprästerna och de skriftlärda två problem. Det ena var att genom vittnen kunna belägga att Jesus hade gjort något som förtjänade döden. Och dels att få fram en anklagelse som också Pilatus och romarna kunde acceptera som giltig. De olika vittnesmål som kom fram höll inte måttet. De olika vittnenas olika vittnesmål stämde helt enkelt inte överens. Också på detta sätt går skriften i uppfyllelse då saltaren både i den 27 och den 35 salmen talar om att falska vittnen träder upp med ont uppsåt. Den konkreta anklagelsen om templet, att Jesus skulle riva ner detta tempel och bygga upp ett annat tempel på 3 dagar, är intressant eftersom man i Israel i alla tider såg mycket allvarligt på tal mot templet. Profeten Jeremia i Gamla testamentet var nära att mista livet efter att ha förutsagt templets förstörelse i Jeremias 26 kapitel. Och i samma kapitel berättas om en samtida profet vid namn Uria som blev avrättad för att han hade förkunnat och talat mot templet. Men det som vittnade om Jesu ord om templet kunde inte ge samstämmiga vittnesmål som räckte för Stora rådet. Dessutom är det så att deras falska vittnesmål innehåller en djupare teologisk sanning som de själva inte kan ha varit medvetna om. De talar om templet, om Jerusalems tempel, som något som är gjort av människohand. Och med det ordvalet väcker de associationer till ett av Gamla testamentets vanligare sätt att tala om avgudabilder. Templet var ju Guds boning på jorden, kontaktpunkten mellan människornas rike och Guds rike, eller himlen på jorden om man så vill. Och det beror ju på att Gud i sin fria vilja valde att bo, att låta sitt namn bo, att låta sin härlighet fylla templet i Jerusalem. Gud helgar den platsen genom sin närvaro, och att tala mot templet, tala nedsättande om templet, att tala om att riva templet som Guds boning blir ju som att tala mot Gud själv, att tala mot Guds närvaro bland sitt folk. Men då det är Gud som helgar även templet genom sin närvaro, så är templet i sig inte det heliga eller den verkliga helgedomen. För den verkliga helgedomen, den finns i himlen. Den som Mose fick se på berget och den som Hebreerbrevet talar om att Jesus trädde in i med sitt eget offerblod. Profeten Hesekiel berättar om att Gud lämnar templet innan Jerusalems förstörelse genom babyloniernas hand på 500-talet före Kristus. Och eftersom Gud helgar templet genom sin närvaro, så kan han också lämna templet, lämna sin jordiska boning. För den verkliga eviga helgedomen, det eviga templet, den heliga staden, det är det himmelska Jerusalem där Gud själv bor. Och den staden kan ingen människa riva eller ändra. När vittnena säger att templet är gjort av människohand, så markerar de omedvetet, men ändå tydligt för oss som läser i ljuset av Bibelns hela vittnesbörd, att templet i Jerusalem inte är den eviga boningen, Guds eviga boning, utan något som är gjort av människohand. Och allt som är gjort av människohand kan bli något som tar Guds plats istället för Gud själv i en människas liv. Det som vittnena inte heller kunde se, men som de ändå fick sätta ord på, är deras vittnesmål om att templet skulle byggas upp igen på 3 dagar. I ljuset av Jesu uppståndelse står det klart att Guds helgedom på jorden är Jesus själv. Gud tog sin boning i Jesus genom jungfrun Maria. Jesus dog, men på 3:e dagen uppstod han igen. Och Jesus är det levande tempel i vilket alla som döps fogas in som levande stenar. Så vittnena fick i alla sina onda avsikter ändå vittna om Jesu uppståndelse och om det bestående tempel som han skulle bygga i sig själv. Men det avgörande replikskiftet inträder när översteprästen själv tar ordet och frågar Jesus: svarar du inte på vad dessa vittnar mot dig? Men Jesus tiger och uppfyller också där skriften. Profeten Jesaja säger i det 53:e kapitlet och den 7:e versen att Herrens lidande tjänare var tyst likt ett får inför den som klipper det. Också när överste prästen, den främste i Jerusalem, frågar Jesus, så tiger Jesus. Då frågar överste prästen rakt på självaste kärnfrågan. Han frågar om huruvida Jesus menar sig vara Messias. Och då tiger inte Jesus längre. Då talar han. Då bekänner han: jag är, ego eimi, jag är. Orden kan också översättas: det är jag. Men orden är också det namn som Gud en gång valde att presentera för Mose vid den brinnande busken. Orden är Guds namn. Kanske framgick inte detta för de som var där församlade på översteprästens gård. Kanske gjorde det. Men i förhöret inför översteprästen och stora rådet spelar inte det så stor roll. För det som Jesus sedan säger avgör saken för de församlade. Genom en kombination av 2 nyckelställen i den heliga skrift framställer Jesus vem han är. Det är 2 bibelställen. Dels är det Psaltaren 110, vers 1 och Daniels 7:e kapitel, vers 13. Genom att kombinera dessa 2 bibelord avslöjar han helt öppet det som Jesus tidigare bara hade sagt till sina närmaste lärjungar. Han är Messias, människosonen, den som skulle komma och som ska sitta på maktens, alltså på Guds högra sida. Eftersom de församlade alla i vittnen så behövs inga vittnen tillkallas. Förhöret är över, saken är klar. Nu bär det av till Pilatus som har den formella makten att besluta och döma. Översteprästen och stora rådet river sönder sina kläder och talar om det Jesus har sagt som hädelse. Den gamla av dagar i Daniel 7 måste vara Gud själv. Men vem är människosonen som tillsammans med den gamla av dagar kommer på himmelens skyar? Vem är kungen i Psaltaren 110 som sitter på Guds högra sida? Ja, även om man inte tänker på den, eller tänkte på den tiden att någon skulle, att Jesus gjorde anspråk på att vara Gud själv, så gör han ändå anspråk på att vara jämlik med Gud, att höra samman med Gud på ett sådant sätt att han delar makten med Gud. Så även om man inte förstår orden så som vi kan förstå dem utifrån apostlarnas undervisning, att Jesus är sann Gud och sann människa, så är Jesu ord ändå hädelse i översteprästens och stora rådets öron. Ofta när man har läst om Jesu ord här, att han kommer på himmelens skyar, så tänker man att Jesus talar om sin återkomst. Men det finns ingenting i texten som tyder på att Jesus menade att översteprästen skulle få vänta på att få se Jesus i sin makt. Och det hör till det mer förunderliga med Jesu lidandes historia, att i lidandet och i förnedringen visar sig Guds storhet och makt. I plågorna och i döden finns segern, och det blir till och med för den hedniske officeren vid Jesu kors klart att Jesus var Guds son. Jesu upphöjelse är inte bara upphöjelsen på himmelsfärdsdagen utan också upphöjelsen på korset. Så det som bär en förnedring för människor är en upphöjelse och ett förhärligande för Jesus. Låt oss då återvända till Petrus. När han med förbannelse och svordom förnekat sin mästare, då gol tuppen. Och då kom Petrus ihåg vad Jesus hade sagt. Och då kom också gråten. Likt David som grät efter sin synd med Uria och Batseba, gråter nu Petrus. Likt David som blev förlåten, blir också Petrus förlåten. Tårarna kan vara uttryck för ångest, rädsla eller ledsamhet i allmänhet. Och även om gråten kan hjälpa oss och lätta på trycket, så hjälper inte gråten oss i fråga om rättfärdigheten inför Gud. Tårarna kan också orsakas av att vi människor inser vår synd och vår syndiga natur inför den helige. Och tårarna kan så vara uttryck för en ånger efter Guds sinne. Då är det också andlig mening med tårarna, även om tårarna i sig inte kan ge oss någon frälsning. Ångern och tårarna tjänar inte till att beveka Guds hjärta så att han därmed skulle bli mer villig att förlåta oss. Nej, Guds hjärta är redan fyllt av sådan kärlek till dig att dina tårar inte förändrar hans kärlek eller hans vilja att förlåta. Däremot sker det något i oss när vi ångrar vår synd. Vår ånger och våra tårar kan bereda vårt hjärta att ta emot den förlåtelse som Gud redan står beredd att ge och som han vill ge i överflöd. Jag ska därför avsluta denna passionsbetraktelse med William Booths psalmvers från Svenska psalmboken nummer 226, den andra versen. Min synd, den var mycken mot buden jag bröt. Hur bittra det tårar av ånger jag göt. men fåfängt jag gråter. Blott Golgatas våg fullkomligt kan rena, fullkomligt kan rena, fullkomligt kan rena, o kom över mig. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evighetens evighet. Amen.